Ja, vi ska fortsätta att ägna oss åt Markus Evangeliets underbara heliga drama och få se Jesus i sin verksamhet och höra hans undervisning. Det är Markus 8, 22-26 som är kvällens avsnitt. Det står så här. De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?" Han öppnade ögonen och sade: "Jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd." Då lade Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn." Ja, det där var Guds ord. Nu ber vi om att han lägger en mäktig välsignelse till det på allas våra hjärtan. De kom till Betsaida. Betsaida betyder jägarhus eller möjligtvis fiskarhus. Det kan vara en intressant detalj bara. Bet är ju alltid hus det. Bait eller bet. Och Betsaida förekommer en hel del i Bibeln. Det var ju en av platserna runt Galileiska sjön, uppe i det, vad ska man säga, nordöstra hörnet av sjön ligger Betsaida. I Johannes 1:43 kan vi läsa: "Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom: Följ mig." Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Så Jesus hade alltså tre lärjungar som var från Betsaida. Tre galileer som han utvalde. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Kommentaren av Matthew Henry, den lyder så här: "Här finner vi en blind man som förs till Jesus av sina vänner. I detta ser vi tron hos dem som förde med honom dit. Om de andligt blinda inte ber för sig själva att Kristus i nåd rör vid dem, bör ändå deras vänner och närmaste göra det." Jag tyckte det var en fin reflektion. Då förde man fram en blind till Jesus. Du och jag kan också föra fram våra blinda och döva vänner som fortfarande är bundna i synden fram till Jesus genom våra förböner. Vi för fram de blinda till Jesus. Psalm 146:7: "Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor." Herren öppnar de blindas ögon, ett messianskt tecken, men också naturligtvis en beskrivning av Guds barmhärtighet. Jesaja 35:4: "Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor." I det här finns ju faktiskt hela treenigheten införlivad. "Se, er Gud är här. Han kommer och frälser er. Då har vi Fadern, Sonen och vatten ska strömma fram, den helige ande. Så ett starkt messianskt tecken kring Jesus. Gud är här, alltså Gud själv har blivit människa. Nu är frälsningen inne och tecknet är de blindas ögon öppnas. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Ja, det är ju starkt av omsorg om mannens integritet. Men antagligen också för att Jesu underverk fortfarande inramas av hans ständiga maning att inte marknadsföra miraklen eller i ett för tidigt stadium offentliggöra att han var Messias. Jesus ville alltså skapa så lite sensation som möjligt, men bekräfta sin identitet och sitt budskap, stärka lärjungarnas tro och naturligtvis förhärliga Fadern och sist men inte minst hjälpa den stackars mannen. Men han tog honom ut ur byn. Det fanns en diskretion kring miraklet. Han tog honom i handen. Jag tycker det är så mäktigt. Jesus tog den blindes hand. Det är kanske det som händer med många människor i vår omgivning just nu. De känner Jesu hand i sin och snart kommer deras ögon att öppnas. Må det få vara så. Jesaja 42 och 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Herren tar din hand och snart ska dina ögon öppnas. Ja, sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade, ser du något? Ja, än en gång så ser vi den märkliga och mäktiga manifestationen av att ordet blivit kött. Ordet, det gudomliga logos, har blivit människa. I det att Jesus, den himmelske och gudomlige, i mänsklig kropp och med fysiska och jordiska tecken synliggör och manifesterar den osynliga nåden. I Barnes notes så kan man läsa varför han gjorde på detta sätt, alltså det där med spottet, är okänt. Det var uppenbarligen inte för att utföra någon sorts naturlig läkningsprocess som en effekt av saliv. Nej, men för mannen blev det ett tecken, ett bevis på Jesu makt. Ögonen var sannolikt slutna. Kanske var de igensatta av en beläggning som gjorde dem hårda. Att applicera saliv på dem för att fukta dem kunde vara ett tecken, alltså ett naturligt uttryck för borttagandet av hindret och öppnandet av ögonen. Makten låg inte i spottet, men den följde med tillförseln av det. Så kanske ett tecken, en sorts symbolisk handling som för med sig någonting annat. Direkt kontakt med den gudomlige Messias i mänsklig kropp. Uppenbarelseboken 3 och 18. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Ja, må Jesus smörja våra ögon med sin närvaro så att vi kan se. Han öppnade ögonen och sa det. Jag ser människorna. De går omkring men de ser ut som träd. Då förstår vi alltså att mannen var inte blindfödd eftersom han visste hur träd såg ut. Då lade Jesus händerna på hans ögon igen och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Läkedomen kom alltså gradvis, något som inte var vanligt i Herrens underverk. Men Kristus visade med vilken metod de andligt blinda vanligtvis botas genom hans nåd. Först är deras kunskap lite förvirrad, men som gryningen växer, växer den i klarhet tills den når middagshöjden och de ser allting klart. Så det gradvisa undret kan vara en bild på människors gradvisa andliga vakenhet. Psalm 81 och 7. Han ska ge dig finaste vete att äta och mätta dig med honung ur klippan. Ja, nu står klippan, Kristus, framför den blinde mannen. Och han ska få äta av honungen, av sötman i Messias tjänst. Det är en mäktig bild det där. Klippan kan ju stå för det hårdaste och svåraste man kan möta i livet. Men det är också en bild på Kristus naturligtvis. Honung ur klippan. Första Samuelsboken 14 och 29. Se hur klara mina ögon blev när jag smakade lite av honungen. Kanske du behöver bli berörd av sötman från Israels klippa, så att dina ögon öppnas just idag. Andra Korintierbrevet 4 och 6. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Så det handlar om alltså att hjärtats ögon öppnar och driver ut ångest, depression, nedstämdhet och uppgivenhet och modlöshet och allt som vill lägra sig inom oss. Kunskapen, insikten om Guds härlighet i Kristus är detta som ger sann glädje och öppnar ögon. Öppnade ögon är vad vi behöver så vi kan se Jesus. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Ja, i de här verserna så ser vi den numera i Markus regelbundna uppmaningen att inte berätta för någon vad som har hänt och inte skapa en för tidig rörelse kring de underverk som Jesus utför. I Textus Receptus, alltså den där utvidgade bibeltexten, King James eller reformationsbibeln, så kan vi läsa Markus 8 och 26. Och han skickade hem honom till sitt hus och sa det, gå varken in i staden eller berätta det för någon i staden. Och Calvin, han kommenterar det här och skriver så här, vad som än var anledningen är det säkert att inget underverk utfördes av honom för att sedan för evigt bli begravt. Men att Jesus hade för avsikt att gömma detta underverk tillsammans med många andra tills dess att han, efter att med sin död ha försonat världens synd, skulle nå härligheten hos sin fader. Så det handlar hela tiden om det här enligt alla stora bibelforskare. Att det finns en tid då undren kan förkunnas och då budskapet blir komplett för att det förknippas med Jesu död och uppståndelse. Under utan evangelium är ingenting att marknadsföra. I Barnes notes så kan vi läsa, för att det inte skulle väcka fariseernas avund och orsaka tumult och fara. Det är intressant att Jesus, som har all makt och är Guds son, ändå är vis och diskret och arbetar inom ramen för de mänskliga förutsättningarna, fast han egentligen inte skulle behöva det. Vi behöver också vara visa så att vi inte orsakar tumult eller fara i onödan. John Gill skriver, invånarna i Betsaida var kända för sin hårdhet och otro. Kristus hade gjort många underbara ting ibland dem, och trots detta omvände de sig inte. Inte heller trodde de på honom, utan föraktade honom, hans undervisning och hans underverk. På grund av deras förnekelse och förakt för vad han gjorde var han besluten att dra sig bort från dem. Så handlar Kristus ibland med länder, städer, orter som misstror, motsätter sig och föraktar hans evangelium. Han tar det ifrån dem och ger sina tjänare order om att inte mer predika för dem och inte mer förkunna de goda nyheterna om liv och frälsning genom honom. I väldigt allvarliga ord. Måtte det aldrig behöva ske med svenska byar och städer. Uppenbarelseboken 2 och 5. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Jag tror att det kan finnas platser där det inte ens finns en svensk kyrka idag. Och det är väldigt allvarligt. Men naturligtvis så finns det många andra möjligheter att sprida evangelium. Gå inte ens in i byn. Jag skulle vilja lägga till den tolkningen att det gamla sammanhanget kan ibland vara så destruktivt så vi behöver lämna det för gott.